A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkommen till Top of Mind podcast med mig och Ofelia Wistedt, samtal om marknadsföring, sociala medier och hur du lyckas på TikTok som företag och kreatör. Idag är jag med Lisa Truedsson, egenföretagaren som är bosatt i Paris. Lisa delar med sig av sin resa från att plugga på universitetet till att arbeta på stort bolag i Paris till att sen starta eget företag. Vi pratar om hur hennes bolag ser ut idag, hur hon marknadsför sig för att attrahera kunder och drömmarna för framtiden som egenföretagare. Lisa Truedsson, välkommen till Top of Mind podcast.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är bra, det är kul att vara i Stockholm. Jag kom igår.
Ja, så. Raka vägen på Paris.
Ja.
Det är det du kommer handla lite om, dig och din egen företagarresa och också just Paris.
Ja, precis. Men vi kom igår 5:00, så jag kom hit med min pojkvän. Och ja, vi har bara hunnit landa lite här i Stockholm nu.
Så härligt. Och om man inte känner till dig sen innan, vem är du? Vem är Lisa?
Ja, man känner kanske inte till mig sen innan om man inte har kanske sett YouTube. För jag har en YouTube-kanal, men annars så heter Lisa. Jag är från Malmö. Jag har bott i Paris i 2 år och drivit eget företag i Paris i 1 år snart.
Mm. Och berätta lite om din egen företagarresa. Du driver ju likt mig eget företag och vi har haft en liten serie här nu på podden just med egen företagare och just inom marknadsföring. Vill du berätta lite mer om ditt egen företagande och vad gör du när du driver eget?
Ja, så om man börjar lite med min typ resa. Så jag pluggade i Lund på universitetet och hade faktiskt eget företag i Lund också. Och då var det mer ett fotografföretag. Så jag fotograferade i studentlivet och typ så. Och det gjorde typ att jag började få lite betalda gig.
Mm.
Liksom så för fotogig, fotoevent och sånt. Och då bestämde jag mig för att jag ska starta upp en enskild firma. Så då gjorde jag det när jag pluggade. Och sen, så det var typ det första jag gjorde med eget företag. Och sen så nu i Paris så började jag vara anställd. Jobbade på Vestia Collective i Paris. Och det var superkul, men det var ett internship. Och sen så blev det efter det att jag bara kände att jag hade en känsla inom mig att jag ville prova själv och köra själv. Och då startade jag upp i Paris.
Hur länge har du kört som egen nu?
Nu har jag kört sedan januari ungefär.
Ja, men då har du ändå haft lite, för jag brukar säga det, för det känns som att just egenföretagandet är väldigt populärt just nu om man kollar på sociala medier. Det är många unga tjejer som vill starta upp och verkligen. Jag tycker det är jättekult att det är många som vill starta upp och testa på att vara egen. Men jag känner mig också lite rädd för att det är så viktigt att man också har den här erfarenheten sen innan. Att det inte bara att starta upp, liksom, det kanske går jättebra för många, men jag tror att det finns ganska mycket värde i, som du säger här nu. Ja, men jag gjorde lite gig innan i Sverige, jag åkte till Paris, jag jobbade. Verkligen. För jag själv tycker i alla fall att det som har varit så himla värde fullt i min egen företagarresa är ju att haft inblick som anställd i olika bolag.
Hur
arbetar man på olika sätt? Skulle du säga att det kändes viktigt för dig att du ändå hade den erfarenheten i ryggen innan du startade eget?
Ja, verkligen. Jag tror faktiskt inte att jag vet vad jag skulle börja annars. Alltså för att vara anställd, då får du verkligen inblick. För det var också det jag kände när jag var anställd på ett ganska stort företag. Alltså det är många anställda på Vestia och det är ett globalt företag också. Att det är så himla många som är med i samma projekt, som man gör en så liten del, men det var väldigt bra för att se vad alla gör. Men det som jag har gillat sen med att vara egen är, för att jag har alltid velat ha mer typ holistiskt perspektiv, så att jag tycker det är kul att vara med och komma på konceptet och sen vara med och fota och sen vara med och redigera och sen se hur det blir. Att det har varit det som jag har tyckt varit det roligaste med att vara eget, men att hade man inte sett vad alla olika personer gör, så hade man inte kunnat börja, tror jag.
Ja, och jag tror att det är en jättestor styrka, jag tänker för mig i alla fall, för att jag jobbade ju i 5,5 år innan jag sen började som egen, och att man fick sitta på ganska många olika stolar och se ganska många olika roller på ett just företag, det gjorde ju för mig i alla fall nu när företag hör av sig och vill ha hjälp, att man känner så här, okej, men jag vet ish hur det här funkar, jag kan fråga den personen. Jag tror att den kunskapen är väldigt värdefull när man ger sig ut liksom och väl ska börja jobba som egen. Om du skulle berätta vad du gör då när du startade eget i januari och kör som egen, vad gör du i bolaget idag?
Yes, så när jag började så hade jag en mer typ contentbaserad verksamhet, men inte som influencer utan som typ fotograf och videokreatör. Alltså att göra content för olika företag. Och det fick jag faktiskt ganska, det var, alltså jag har tänkt på att jag har velat göra det, men det var ganska random på ett sätt att jag började, för att jag tänkte så här, jag ska starta eget företag och jag hade precis pluggat en kurs i art direction och jag hade liksom den här tanken, och så tänkte jag, jag vill jobba halvtid i en vintagebutik under tiden och liksom tjäna lite pengar. Och då blev det att jag träffade någon i en vintagebutik som var typ så, jag lämnade mitt CV och då var det liksom mer så marketing och allting på mitt CV, men då var hon så, jag behöver faktiskt hjälp istället för att jobba i butiken, så behöver jag hjälp med jag content, sociala medier.
Ah, gud vad bra.
Ja, så det var så jag började, och då blev det liksom några dagar i veckan med henne, och då blev det liksom som att det blev mitt halvtidsjobb istället för att ta det här typ caféjobbet eller butiksjobbet som jag hade funderat på att jag skulle göra för att kunna starta eget.
Ja, oh, gud vad coolt. Och när du var väl på Vestiaire, var det innan det här då? Eller ja, det var det samtidigt du jobbade på Vestiaire?
Ja, så jag åkte liksom till Paris från början på grund av utbyte.
Ja.
Och så pluggade jag färdigt min utbildning i Paris. Och sen så sökte jag internship i Paris. Så det var liksom tidsbestämt redan från början.
Mm, fattar. Och vad gjorde du på Vestiaire? Det är ju ett jättekult företag. Mm. Men många sådana sidor kom ju upp. Men alltså Vestiaire känns ju lite mer high-end. Så man får kul att få lite inblick i ett sådant stort företag som är mer high-end.
Verkligen.
Så.
Nej, men det var jättekul också att det är ett Paris-startat företag. Men att det är så globalt nu. Så att det var superkul. Och det var ju, alltså det var verkligen the dream på något sätt. För att det är väldigt fint kontor. Alltså i Paris verkligen. Mm. Så att det var skitkul. Men där var jag global social media assistant eller intern.
Ja, men gud vad kul.
Så, ja.
Verkligen inblick då i deras strategi kan jag tänka mig. Och det tror jag också är jätteviktigt inför att man själv kanske ska börja jobba strategiskt och hjälpa företag som konsult. Verkligen. Att man bara får se liksom hur olika bolag jobbar med strategi. För det tycker 100%. Jag har varit crucial för mig själv. När jag sätter upp strategi till företag att alla frågar mig, hur har du lärt det här? Och bara, ja men det handlar ju om att jag har sett, alltså jag har ju sett alltså över 100 företagsstrategier typ, säkert för att man intressera sig och de ställena man har jobbat på, att man verkligen ser, ah, du gjorde sådär, du gjorde sådär, du gjorde sådär. Alltså, och så har jag ju tagit in det till mitt eget och
jag
min
kunskap.
Jag har
också tagit massa inspiration och också att det var ett så stort företag, så där, nu kanske jag inte egentligen rekommenderar det, men i mindre företag, men där, alltså vi planerade ju content en månad innan och de postade varje dag. Så att, alltså, det var ju verkligen en strategi bakom vad som ska postas. Men det jag kände när jag jobbade där var, för jag har alltid varit med på kreatörsidan i min passion, vad jag har velat göra. Och där hamnade jag i ett helt strategiskt sammanhang, vilket jag tycker är jättespännande också, men att jag kände lite den här längtan inom mig. Alltså för vi hade ett creative team på Vestiaire och ett strategic team för social media. Och att jag kände lite så att jag spanade bort vad de gjorde, att jag gärna ville, jag fick följa med någon gång på shoot och vara ute, och att jag kände direkt en annan dragning till det.
Mm.
Och att det var nog därför jag till en början, när jag startade eget företag, att jag nästan trillade över lite för långt till att okej, jag vill bara göra content, jag ska bara vara art director, jag ska vara kreativ.
Mm.
Medans längs vägen, för att fånga upp lite frågan du frågade vad jag gör idag, så längs vägen så har jag ändå kommit på att jag mer vill jobba. Jag vet inte exakt vad du gör för dina kunder, men jag tror ganska likt.
Ja, men ganska hybrid liksom.
Ja, att man både hjälper till med content och strategi, för att content blir också bättre med strategi bakom. Alltså att det finns en anledning till varför man gör som man gör, och det finns ett brand att följa när man skapar content. Att jag idag jobbar som kreativ konsult inom både strategi och content.
Ja, jag har nog lagt ut en TikTok-video, jag spelade in det här om dagen. Den kommer att vara utlagd när det här avsnittet kommer ut. Men då förklarade jag lite mer vad jag gör, och då sa jag verkligen det att så här, hur bra strategi du än har, om du kan genomföra den på ett bra sätt, då är det meningslöst.
Ja, och samma på andra hållet.
Viktigt.
Du har skitbar content, men du har ingen strategi bakom det, så det kanske inte når rätt person och det kommer inte ut.
Nej, det går ju inte heller. Och jag tror så här, det som du säger, att man hittar sig själv lite där också. Du har gjort mycket alltså content-delen, och sen får du komma in med en strategisk setting, att man kanske känner då så här, men gud, jag kanske inte vill välja, jag kanske gör väl både och. Jag tror att det är också jättevärdefullt när man väl jobbar faktiskt ute på olika företag och känner, men gud, det här gillade jag verkligen, det här gillade jag mindre. Och att det är väldigt värdefullt just så att man testar på att arbeta innan man bara kastar sig ut.
Ja, alltså jag tror verkligen det. För att jag trillade nog över lite åt båda hållen innan jag hittade min väg.
Ja, och jag vill veta mer här nu. Du sa då att din första kund i Paris var då för att du sökte jobb, och sen så var det någon som sa, men gud, jag vill inte ha någon i butiken. Jag skulle vilja ha din hjälp för marknadsföring. Ja. Hur var din resa för att hitta kunder då i Paris? Hur gick det till för att då kunna hitta dem du arbetar med idag?
Alltså det är en ständig resa. Det kanske är samma för dig.
Ja,
alltså man är alltid på jakt på något sätt efter nya personer att jobba med. Men jag började med den här vintagebutiken. Och där var det väldigt kul. För att vi gjorde ju både alltså mer så produktbaserat content. Man kan göra väldigt coola animationer och videos och roliga grejer. Men att vi också gjorde shoots. Att vi liksom hade plåtningar i Paris och sånt. Så att det blev liksom ett bra första gig för att jag fick en massa olika grejer till min portfolio. Det såg liksom inte ut som att det var från samma klient, för det gjorde så mycket olika.
Ja.
Och då började jag ju med branda mig själv lite som att jag är fotograf och kan göra content på sociala medier. Och då sökte jag helt enkelt, alltså det är mail, att jag skriver till folk, vilket inte var så effektivt. För det är, jag tror det är svårt att komma till många brands till rätt person.
Absolut.
Om man får skicka till en så här standardmail och så. Liksom så. Så att då började jag gå till ställen. För i Paris är det ju lite mer analogt. Liksom. Så jag kunde verkligen gå till ställen och säga hej, hej. Liksom, jag gör det här, behöver ni hjälp? Och jag tryckte upp visitkort som jag lämnade. Och jag gick liksom lite till det analoga. Men sen var det när jag faktiskt, som jag hade ganska stor framgång med, att jag gjorde posters. Det är så analogt. Men det funkar verkligen i Paris. Jag vet inte om det hade funkat i Stockholm. Men
så du satt upp och så här marknadsförde dig själv?
Ja, jag gjorde liksom paper marketing.
Gud vad coolt, hur såg det ut?
Ja, så då gjorde jag, alltså det här gjorde jag som när man var liten, att jag klippte så här. Man kunde ta min Instagram liksom.
Nej, vad kul, det är som så här, typ de hängde upp i ens område när man var liten. Typ, så här,
jag hängde upp i mitt område när jag var liten. Typ, behöver ni hjälp med en detektiv? Ja. Alltså typ så gjorde jag när jag var liten. Men, nej, men så jag gjorde så här, liksom skrev på franska en poster. Behöver ni hjälp med... Och då brandade jag mig ändå fotografi. Mm. Alltså att behöver ni hjälp att fota? Och då hade jag flera personer som ringde mig. För det är en av mina klienter nu. Som jag jobbar med varje vecka. Och har hittat mig via gatan, eller vad man ska säga.
Men gud vad kul. Jag har aldrig hört någon göra det på det sättet. Och jag tror att det här är också så himla nyttigt. Att, jag tror att det här är väl också, du har analyserat ganska mycket den franska marknaden.
Ja.
Och jag tror att det handlar ganska mycket om att alltså, då känna av typ, var jobbar jag någonstans? Vad kommer jag ha mest framgång att göra? För det kanske inte fungerar. Eller jag kan tänka mig, fransman är ju ganska svåra.
Ja.
Man kanske inte kan ringa dem eller bara mejla och liksom pitcha sina tjänster. Man kanske måste då göra som du säger, tänka lite utanför boxen. Och
det var liksom jag själv tänkte så, hur hittar jag grejer? För jag hittar väldigt mycket saker på gatan tycker jag i Paris. Ja. Eller alltså vad jag ska hitta på. Jag ser någon poster för en utställning jag vill gå på eller en konsert eller någonting. Så då tänkte jag själv tittar väldigt mycket.
Mm.
Och det är väldigt stort i Paris så då provade jag det faktiskt.
Gud vad kul, gör det fortfarande? Eller hade du en period där du gjorde det lite mer?
Ja, jag gjorde det i en period. Och nu har jag 3 klienter som jag liksom jobbar med löpande. Mm. Men nu funderar jag lite för att i och med att jag haft en liten rebranding.
Ja.
Så många av mina uppdrag idag är ganska contentbaserade ändå. Att jag själv har en strategi bakom, men vår överenskommelse började ju i contentskapen. Liksom. Så jag funderar nu faktiskt på att jag ska göra nya posters med mer behövde hjälp med marketingstrategi.
Ja.
Och se vad som händer faktiskt.
Gud vad kul. Alltså jag tycker det är så smart. Som du nämnde, du håller på med lite av en rebranding. Vill du berätta lite vad företaget då började med i januari och vad din plan är nu för framöver med företaget?
Ja, det började som något helt annat med ett annat namn också. Så jag började då liksom med någon sorts content producing-tjänst.
Mm.
Och då att det ändå skulle skilja sig. Det var liksom inte som influencer content att jag var i contentet, utan det var content på sociala medier och även mer professionella plåtningar, som att jag är fotograf också. Så rebrandingen nu har varit att bredda och presentera mig själv också som kreativ konsult, men att jag har någon sorts spetskompetens som fotografi, så att jag kan ta, jag har uppdrag som är renodlade fotografuppdrag, men att jag också gör strategiska uppdrag och gör marknadsanalys och jag liksom bygger upp en strategi för hur de ska komma dit de vill och hur de ska presentera sig och så.
Mm. Gud vad kul, jag tror att det där är jättesmart att man ändå, att man nischar sitt paket så att man inte är för bred, men att du ändå har då en bredd som du säger då, att det inte bara content, för att om en kund hör av sig tror jag många har behov av då, okej, som du säger, har du jättebra content men ingen strategi, då kanske det inte blir så bra, eller har du bra strategi, ingen bra content, så samma där, det blir inget bra. Så jag tror att om man hittar då så här en grupp med saker, typ som då content-strategi funkar väldigt bra tillsammans. Mm. Jag gör ju exakt samma sak. Jag hjälper företag med content-strategi, redigering, liksom, ta hand om kanalerna. Det är ett ganska bra paket.
Verkligen.
Samtidigt som kanske det går lite mer hand i hand också att kunna göra grafisk material om du håller på med annonser. Jag tror att det är ganska smart att paketera sitt erbjudande på ett sätt där det fortfarande är nischat, men ändå att du har en bredd så att kunder vill ta hjälp av dig.
Jag tror 100%.
Ja.
Jag kan bara hålla med.
Och jag är jätteintresserad av, vi har ju touchat lite på det här nu, men Paris versus Sverige. Du jobbade ju då, hade lite egna gig när du var i Sverige tidigare.
Mm.
Hade du det via en enskild firma eller körde du via typ så här, alltså frilansfinans? Hur såg det ut när du företagade i Sverige?
En enskild firma. Jag var så här, jag var något, jag vet inte hur bekant du är med Lunds studentliv. Men de har
inte jättefamiljer tyvärr.
Nej, de har så här, det är jättestort med nationer. Ja. Att de har liksom nationsliv, att man kan engagera sig i nationer. Så att jag gick med i ett fotoutskott i Lund för att jag ville typ jobba på nationen och vara med. Men jag ville inte heller typ jobba nattklubb till klockan 6 på morgonen. Så jag var så, okej, jag fotar så kan jag vara med, men jag är lite mer independent liksom.
Mm.
Så då gick jag med i det, och det var egentligen där det började för mig, att jag har alltid varit intresserad, men jag har liksom aldrig gjort det på det sättet innan, och jag fotade så mycket. Så sen blev jag liksom projektledare kan man säga för det här fotoutskottet, och då jag fotade kanske liksom 50 event per termin, alltså det var supermycket. Och då blev det att det blev lite alumni med Lund också, att folk som sen började jobba och har tagit examen. Det var någon som började jobba på Naked och Dashall och så här olika företag som behövde en fotograf till event. Och då blev det att någon jag kände som hade pluggat i Lund typ frågade, vi behöver eventfotograf, kan du fota? Och då så gjorde jag det. Och då var jag så, kan du skicka faktura? Typ, då var jag så, nej, hur kan
jag
inte?
Det?
Min mamma är egenföretagare, så då fick jag fasta via mamma.
Ja.
Och sen så var jag typ så, men hur krångligt är det egentligen? Mm. Och starta en enskild firma. Så jag började med det.
Ja.
Och det var inte så krångligt.
Nej. Faktiskt. Och nu kan jag ingenting om bolag i Frankrike. Men hur driver man bolag i Frankrike versus Sverige? Jag tycker det vore jätteintressant att höra.
Ja, alltså shit. Jag har någonting som heter, jag är autoentreprenör. Mm. Och då har jag ett mikroentrepris. Så det är ett litet företag.
Microenterprise lät det som.
Så det är liksom som ett, jag skulle säga att det är ganska likt en enskild firma. Men också typ inte, för att det är samtidigt mycket regler och typ inga regler i Frankrike tycker jag.
Mm.
Så man har så här, man ska skatta var tredje månad en klumpsumma skatt.
Mm.
Och då måste man själv plussa ihop så här, vad har jag fakturerat den här månaden? Och så dras det en skatt på det.
Ja.
Så det är väldigt så, man själv bara, okej, vad har jag tjänat den här månaden då?
Alltså, tycker du att det är enklare eller svårare mot om man jämför med Sverige?
Alltså jag har inte kanske tillräckligt mycket erfarenhet av att driva firma i Sverige. För jag har liksom aldrig haft ett AB eller så. Utan jag hade ju liksom min lilla enskilda firma. Och där lägger man ju på moms. Alltså man... Det är ganska enkelt skulle jag säga, just att starta. För att allting är ju nästan svårt i Frankrike.
Ja.
Alltså till exempel att få ett...
Känns att folket är svårt, så det är alltid känns som
allting
svårt.
Jag älskar det, men det är svårt med administrativa saker i Frankrike. Det är det jag menar.
Ja.
Att det är svårt typ att få ett sånt här social security number i Frankrike är supersvårt. Det tog mig nästan 2 år, hela processen. Och när man har det sen så är man lite inne i systemet. Så då kunde jag liksom använda en hemsida för att få ett... Det kallas liksom ett autoentreprenörnummer.
Mm.
Och så fort man har det så är man liksom inne i skattesystemet. Så då bara varje månad så kollar jag. Jag har liksom mappat upp på datorn.
Ja.
Kollar vad jag har fakturerat. Och så skriver jag in det och så drar det programmet. Okej, då ska du typ swisha in så här mycket pengar.
Ja, att det gäller att hålla koll. Alltså jag är ju verkligen någon som hjälper mig med all min bokföring. Ja. Men jag har ju sån respekt för Skatteverket. Jag är så rädd för Skatteverket.
Det ska man ha, tror jag. Nej, men jag tror det är det som är grejen. Att det är inte lika... reglerat, men jag tror där är man ju bra som svensk, för jag skulle säga att man är naturlig, som du säger.
Alltså, man är så
ordningsam. Man är väldigt ordningsam som svensk. Alltså jag tror det är många franska personer som inte betalar in den här exakt när de ska, så men själv så är man lite så som svensk, bara, ja fast det är ju var tredje månad, så då gör jag det.
Ja, alltså. Det är så laglydigt.
Ja.
Och när du hade jobbat klart på Vestiaire och du kände du då så här, men det är självklart att stanna kvar i Paris och starta ett bolag, eller tänkte du så här, gud, jag kanske ska åka hem och göra det i Sverige istället?
Ja, alltså jag ville gärna testa att bo utomlands efter jag tog studenten, efter jag tog examen från universitetet. Och sen så pandemin, som för många, det liksom dubbel, trippel ställdes in mitt utbyte hela tiden. Så när jag väl fick åka så hade jag redan, jag liksom skrev min uppsats innan jag åkte på utbyte. Och förlängde min utbildning lite, så då var jag så redo på något sätt att prova något nytt. Så då, när jag hade gjort det internshipet, så kände jag typ så att jag precis började, att man börjar investera sig i ett språk, i en ny stad.
Mm.
Och då kände jag mig liksom inte färdig, så att jag var nog ganska säker på att jag ville stanna i Paris.
Ja, det måste kännas läskigt ändå att vara så här, jag förstår ju att du kan bra franska. Men när man
jag
ändå,
lär mig
ja, men ändå lite. Men det måste ändå kännas läskigt att vara så här, det är ändå inte landet jag är ifrån. Jag kanske inte kan språket helt 100, jag känner inte så många.
Nej.
Hur funkar det med lagar och regler? Det måste kännas jätteläskigt att du ändå vågade satsa på det.
Jo, det var, alltså det kommer ju, jag tror man har mer... kriser, tror jag, livskris lite så ibland när man bor utomlands, för att man har inte det, allting är inte naturligt utlagt för en, man har inte sin familj, sina vanliga vänner, så man måste hela tiden ifrågasätta, vilket jag på ett sätt tycker är väldigt jobbigt, men sen kan det också vara bra ibland, för att det rullar liksom inte bara på, utan man måste aktivt bestämma, ja men det är detta jag vill göra, jag vill vara här. Och sen så blev det också, jag hade ju min pojkvän i Sverige, och jag frågade också honom, för vi båda tog examen när vi skulle göra de här internshipsen bara, men kan du tänka dig söka i Paris? Vill du också prova? För han hade också velat prova utomlands. Så då flyttade vi också, han flyttade ju till Paris också.
Mm.
Och då, även om man är självständig så får man ju, det är en stor...
Skönt att ha någon i alla fall.
Ja, men det är en stor trygghet att göra det tillsammans med den man älskar också, att göra ett sånt äventyr. Så.
Ja, och du sa det kan vara mycket kriser. Och vi nämnde det lite innan vi började spela in, att alltså, egenföretagande, det kan ju vara upp och ner. Finns det någon så här riktig motgång som står ut för dig på resan? Att bara säga, ja, det här, man lär sig varje gång man gör någonting.
Alltså det första som kommer, top of mind,
ja.
Det första som kommer till mig är nog alltså, vad är det nu? Alltså denna sommaren som var nu.
Mm.
För då hade jag börjat ju i januari, kört på under våren, kände typ så, det går bättre och bättre. Och sen så när sommaren kom, det är som i alla stora städer, så staden typ dör ju långsamt, sakta men säkert. Och flera av mina klienter ville ha typ så, nej men vi behöver inte på sommaren. Och då stannade det helt upp för mig, liksom jag hade en klient som rullade.
Mm.
Och att jag ändå blev orolig, alltså dels ekonomiskt, hur ska jag klara det och vill jag fortsätta göra det sånt. Så jag skulle säga att det var den största motgången.
Mm.
Men som ändå vände sen ju, så att man får ju vara mer förberedd till nästa sommar, för det var ju min första sommar, så jag var inte beredd riktigt på.
Och det tror jag många inte inser heller förrän man väl är där, typ att när man, det är väl så här nackdelen med egenföretagare att så här, du står för pengarna som kommer in och vill man vara ledig, vare sig det är liksom på vintern eller på sommaren eller för lågsäsong generellt. Liksom, du kanske inte ens vill vara ledig, men kunderna går på ledighet och då har du ingen jobb. Jag tror att det är jätteviktigt att man jobbar ihop lite buffert för sämre månader. Att man kan vara så här, okej, det var mindre den här månaden, då bra, då kan jag buffra upp nästa månad när jag har mer jobb och liksom om man vill vara ledig. Så jag kan tänka mig att det måste vara en utmaning, och så många ska tänka på det om man startar eget, att det kan vara olika inkomster varje månad.
Ja, alltså det är nog, man får slänga in lite tips. Så jag gjorde ju så att jag pluggade en franska kurs på distans i Sverige när jag startade mitt företag, så jag kunde ta CSN. Och du måste ju klara din kurs, så jag gjorde ju min kurs liksom. Men att man ändå har någon liten, jag vet inte, side hustle eller skola vid sidan om så man kan ta CSN. Men man måste ju klara kursen, men om man gör det samtidigt, och typ man kan ju ta någon kurs som inte tar liksom...
Det känns inte som att man utnyttjar systemet när du väl behöver franskan för att kanske kan lyckas med företaget. Så det är väl jättesmart att göra någonting
sånt. Ja, men för det var ändå det som hjälpte mig i början. För att i början så tjänade jag kanske på mitt företag så att jag kunde täcka min hyra. Men jag menar, man vill ju gärna göra
mer än det.
Så då var det ändå något som hjälpte mig.
Mm. Har du något positivt minne som verkligen står ut för dig på samma resa?
Ja, det är väl med de här mikrostunderna tror jag. Alltså när man har fått en ny klient och man har signat, man känner sig skitglad att man har kämpat på. Eller om man har haft någon rolig plåtning.
Mm.
Det var kul i Paris, alltså att kunna göra plåtningar i Paris, alltså på Paris gator. Vi har gjort plåtningar nere i metron och kunna vara, jag vet inte, kreativ på ett annat sätt. Och hela miljön i Paris är väldigt kreativ. Att
du ser folk som typ,
att du ser folk som gör plåtningar på gatan.
Mm.
Det är liksom inte så, det är inte så konstigt att dra upp en plåtning mitt på gatan, utan det är en inspirerande miljö tycker jag. Mm. Och det har varit liksom ett kul moment.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det måste vara jätteinspirerande, speciellt om man jobbar med content strategi, att verkligen vara i en sån miljö där det bara är så här, så mycket inspiration. Det är ju liksom inte jätteinspirerande här i Sverige nu i november när det regnar och man bara, ska ta content strategi, liksom, det är inte jätteinspirerande. Men så det måste vara jättehärligt.
Hur gör du med det liksom för att hitta...
Alltså så här, det här brukar jag säga till de flesta, men det tror jag är min största styrka som egenföretagare, att så här, idéerna tar aldrig slut.
Mm.
Alltså det jag tycker är väldigt skönt att jag skulle kunna gå in typ ett möte ganska oförberedd, känner jag, så länge jag har koll på bolaget. Vad som liksom. Och för jag ibland kan jag vara så själv att man går in i ett möte och de bara, men gud vilka bra idéer, och jag bara, alltså vad har jag ens sagt? Alltså jag kan knappt, jag bara, gud, blackout. Hur hittade jag på det här? Alltså det skulle jag väl säga ändå är typ en av mina största styrkor, och där tror jag många kör fast, att man liksom får lite som så här writer's block fast kreativt, och det tror jag är viktigt att man hamnar man i en sån stund att man liksom, ja, men byter ut vart man jobbar ifrån. Typ nu har jag haft 2 dagar jobbat hemifrån, för jag kände att jag behöver lite space från kontoret. Så kommer man till kontoret och man bara, wow, nu är jag på G igen. Liksom,
så här. Matchen på bordet liksom.
Ja, men verkligen. Alltså det tror jag är jätteviktigt att man, ja, men så här switch up liksom, för att få inspiration. Och som du säger, om man jobbar då med content, det är jätteviktigt att kunna liksom, se runt, typ, alltså spotta upp ställen och hitta liksom, vinklar och bara göra research liksom, på TikTok och Instagram. Hur hittar man någonting man kan inspireras av? Jag tror att det är en jättestor del av
Pinterest
det hela.
Använder mycket att man... Och det är det som jag tycker är nice. Om jag hittar något på Pinterest så kan jag ofta hitta samma location i Paris. För att det finns så mycket typ fotovänliga platser. Det finns mycket coola speglar om man vill göra. Alltså så här, så att det har varit nice.
Ja, men det kan jag tänka mig en jättestor del av jobbet. Och jag tyckte det var ganska intressant det du sa inför det här då, typ sommaren. Det blir lite så här, det blir lugnare med mindre jobb. Men du sa att du hade 3 kundjobbar med löpande nu. Hur ser månaderna ut för dig? Kan det vara ganska mycket olika jobb beroende på månad till månad? Eller är det ganska jämnt flöde? Hur arbetar du med det?
Ja, med 2 av mina klienter så har jag liksom det är inte en hel dag, men alltså vars en dag när jag gör content ut hos dem. Och sen så jobbar jag också på ett kontor. Så jag vet inte hur det funkar, om det är typ ett coworking.
Precis, jag sitter på coworking, så jag har ett eget liksom skrivbord.
Ja, jag har nog ganska likt som det är då, fast jag har egentligen inte ett eget skrivbord, men jag sitter alltid på samma. Så det är
det gjorde jag på mitt andra coworking-ställe också, jag satt på samma plats varje dag.
Så då liksom, nu sa du hur en månad ser ut för mig.
Ja.
Så då har jag de här klienterna, och 2 stycken har jag 2 dagar i veckan, och sen så har jag en som är mer vid behov. Att de frågar mig så här, till exempel på tisdag så ska jag vara med och fota på en grej. Då får jag veta det kanske en vecka innan, så att det är så jag bygger upp det. Och däremellan så sitter jag och redigerar, jag planerar grejer, och sen har jag även lite, jag har inget annat ord på svenska, men passion projects. Att jag har en kompis som har startat ett märke i Paris.
Kul.
Som hon har också haft en egen agency i Köpenhamn. Så vi liksom jobbar också lite tillsammans, och jag liksom jobbar för henne och gör content för henne och strategi för henne, och hon faktiskt business coachar mig lite och hjälper mig, för att man blir liksom lite blind med sitt egna. Och jag kände lite att jag kanske tappade bort också i min lilla rebranding att ha ett eget varumärke för True Creatives, som är min liksom lilla agency, eller vad man ska säga. Att hon också hjälper mig lite att hitta vad vill jag typ mitt brand ska vara. Eftersom att jag frilansar inte liksom som Lisa Trudson, utan jag har en liten
varumärke,
liten liksom hub typ, eller det kan också ha ett brand. Liksom.
Och det där tror jag är så himla smart, att man omger sig och kanske tar kontakt med människor som man känner att vi kan ha ganska bra utbyte, om man inte då, som du säger, det kvalitet med passion project. Så att jag har en jättenära vän som jag hjälper ganska mycket med typ idéer till hennes varumärke, eller liksom, hon håller på att starta upp ett varumärke med idéer, eller bara så här, vi bollar hur man skulle kunna göra content, och hon är skitduktig på e-com, så hon hjälper mig med lite så här, vi kan bolla saker. Att det där är ju så jäkla viktigt, att man behöver inte alltid bara betala, för man kan hjälpas åt lite också.
Nej, och
man
har vänner. Det leder ju också till framtida jobb, att man inte ska vara för... Samtidigt som det är viktigt att ta betalt för sina tjänster, så är det också viktigt ibland att våga leverera det lilla extra.
Verkligen.
Att typ inte så, ja jag var en timme längre nu, utan typ så, det kanske blir mycket bättre. Och då blir man också rekommenderad till någon annan, att man vågar satsa och investera. Och det vet jag, min mamma har alltid varit egen också, att även om min mamma liksom... alltid säger också att man ska ta betalt för sina tjänster, att ibland ta det där gratis telefonsamtalet eller gratis mötet, alltså bara för att det bygger också någonting.
100%. Och det här pratade jag både med Emma Alker och sen med Jenny Loy som var med. Att det är också så jäkla viktigt att vare sig du är typ UGC-kreatör eller du arbetar som klippare eller som du och jag jobbar så ganska likt, att man alltid kanske överlevererar lite i början, speciellt om man är ny, så att du verkligen får det här ryktet. För att jag vet att många av, typ en av mina första kunder har rekommenderat mig, alltså till så jäkla många andra kunder.
Ja,
och det har ju bara varit för att jag verkligen så här, alltså jag lade en sån jäkla växel i början när jag jobbade med dem, och därför rekommenderar de ju mig vidare. Så jag tror att det är sjukt viktigt som du säger, att så här, i början om man vill hitta kunder och sprida sitt brand, att så här, vara lite bjussig. Såklart, min kille, han är också stenhård med det här, han tar betalt för din tid, men också liksom vara lite bjussig i att man levererar. För då kan man vara lite mer, jag kan ju vara lite mer svår nu liksom, att så här, jag tar verkligen betalt för min tid.
Ja.
Men i början när man inte stod med så många kunder, då är det verkligen så här, bjurra lite. Jag tror det är jätteviktigt.
Men om jag får fråga dig då, vända på podcasten. Ja. Har du, för du har ju pratat om att du blir kontaktad av många klienter, för det skulle jag nog säga den största skillnaden. Alltså det är så, det finns så mycket möjlighet, men det är också så mycket, så överexponerat. Alltså det finns hur mycket kreatörer och byråer som helst i Paris. Att du verkar ändå ha blivit kontaktad av dina klienter. Alltså hur har du fått till det?
Alltså det här är ju verkligen det jag är så bortskämd med, får jag ju ändå säga. Men att, och jag tror att det handlar om att man är lite först på bollen med någonting. Mm. Nu finns det ju så sjukt mycket folk som marknadsför att de driver eget. Och jag tror att jag verkligen började marknadsföra mig själv som egenföretagare verkligen i början av det här. Alltså jag tror att man kanske har tagit kanske en position på marknaden, att man var en av de första som har hörts mest. Nu när det kommer väldigt många nya. Men sen tror jag att det är jättemycket word of mouth också. Att de flesta, alltså 50, jag har ju aldrig kontaktat en kund.
Men så liksom när du jobbat med Netflix och Kaja då, de liksom reached out till dig, det är ju supercoolt.
Ja, och typ det är ganska bra exempel typ med Kaja då. Den historien brukar jag dra när jag föreläser att jag jobbade då på Alvar Gallery där jag var anställd innan jag startade eget, och jag bjöd då in en kreatör på en fika för att jag ville presentera varumärket för henne. Och vi snackade och sen liksom, det var kanske ett år innan jag såg upp mig. Och jag men så här, pratade med henne, höll kontakt med henne på sociala medier. Jag gav henne en blus då och då för att hon är jätteduktig kreatör och jag ville att varumärket skulle synas hos henne. Sen när jag väl såg upp mig så var jag väldigt högljudd med att jag jobbar med content, strategi, jag jobbar som egenföretagare, lalala. Sen satt den här kreatören på en lunch då med en person på Kaja och som sa så här, vi behöver hjälp med det här, vet du någon som kan komma in som konsult? Och hon rekommenderade mig.
Alltså det är ju så det fungerar.
Så där kan ju vara ett sätt, samtidigt som att Netflix, de var på jakt efter någon som de behövde hjälp med en viss grej. Och sen var det en intern då, ett internt uppdrag som de inte annonserade. Och då satt de själva och tänkte så här, finns det någon vi vet på LinkedIn eller liksom, kan vi hitta någon? Och då såg de mig. De tänkte så här, men just det, den här tjejen, hon snackar så mycket om. Och sen kontaktade de mig på den vägen.
Ja.
Så att jag tror att det är både 50-50 att man är duktig. Alltså så här, jag tror nummer ett, alltså prata om vad du gör. Alltså sprid, berätta, prata om vad du gör. För att om någon väl kommer behöva hjälp sen, då kommer de tänka på dig. Mm. Alltså jag tror att det är det absolut viktigaste, att man bara berättar vad man gör. För att annars kommer ingen veta det. Och många av jobben kommer på den vägen, att folk är lata.
Ja men och verkligen, och jag också, för som jag har förstått det så, eller jag har blivit inspirerad av det, att du gör väl ditt Netflix-uppdrag också via en byrå.
Ja.
Att för det har jag verkligen funderat på i Paris nu också, för att det verkligen kan vara en väg att komma till. För att många, när man är ensam, att många brands som kanske jag vill jobba med i Paris, de kanske är, typ så, nej men vi jobbar med en byrå, men om man kommer på i en god relation med en byrå, det är ju så byrå arbetar, att de använder kreatörer, och att det är verkligen inspirerat mig, någonting som jag tänkte jag ska kika på i Paris.
Och det tror jag är jättesmart också, att man kan ansluta sig till större nätverk för att liksom bredda sin kunskapsbank och att bara få mer kontakter. Alltså, jag är ju så tacksam, för nu jobbar ju då med Forsman Bodenfors liksom genom dem till Netflix, och det har ju varit också otroligt för mig att få träffa många andra branschkollegor inom den kreativa branschen, som för jag som egenföretagare och alla andra som är egenföretagare på byråer eller bara är anställda. Jag tror att det är jätteviktigt att bara så här, vill du jobba som egen, alltså bredda ditt nätverk så mycket du kan, tala högt om vem du är, vad du gör, försök mingla, träffa folk, för att de flesta tjänsterna kommer genom att någon pratar med någon eller någon kommer ihåg dig och tipsar om dig. Så det, liksom, det brukar jag verkligen säga till alla, var snäll och trevlig mot alla, liksom, var, liksom, leverera här lilla extra, var glad och trevlig, hjälp folk om du kan och sen liksom prata högt om vad du kan och vad du är duktig på, alltså våga liksom berätta, det här är jag bra på, det här är resultat jag har presterat.
Framgångsreceptet.
Ja, nej, men det brukar jag alltid rekommendera, för att så här, jag har verkligen inte gjort någonting mer än det, utan kanske under lång tid, nu snackar vi inte om att så här, jag startade eget så fick jag alla kunder på en gång.
Nej, alltså, du har ju byggt upp någonting.
Det här har jag jobbat med länge, alltså jag jobbade ju, när jag var anställd så la jag ut ganska mycket om vad jag jobbade med och content jag skapade och på alla de företagen jag var på innan. Så det tror jag är jätteviktigt, att man pratar högt och är loud med det man jobbar med och vad man kan. Men hur tror du att du hade gjort om du hade haft din verksamhet i Sverige? Hur tror du hade sett ut om du jämför med Paris mot hur det ser ut nu? Och vad tror du hade sett ut om du hade varit i Sverige?
Alltså jag tror, det är ju lätt att säga då när jag inte bor i Sverige, men jag tror att det hade varit lite lättare. Lite lättare att få klienter i Sverige än vad det är i Paris. För att det är ju lite språkbarriär också, så jag... jag är inte flytande i franska, men jag pratar mycket franska, men det är klart det är en språkbarriär ändå, och att det är lite kulturbarriär, och att jag tror ändå att det hade kanske också, i och med att jag också driver en YouTube-kanal, att jag hade kanske mer kunnat använda mina egna kanaler för att marknadsföra vad jag gör, för att nu har det blivit mer liksom att jag har Lisa Trudson som är jag själv och typ jag har YouTube och så, men att jag har True Creative som är mitt företag.
Mm.
Så jag tror kanske då att, för jag vloggar ju och gör lite så om att ha eget företag, att det hade också genererat mer kunder, men nu blir det på svenska.
Mm.
Så då blir ju inte det att jag, att det genererar nya kunder, att det kanske hade varit en koppling om jag hade bott i Sverige.
Ja, faktiskt. Kanske ska jag på engelska eller testa på franska.
Ja, alltså jag har tänkt på ett sätt att jag ska göra på engelska, men sen så vet jag inte. Så det är ganska svårt, för att det är klart att det finns fler folk som kan lyssna på engelska, men det är också en nisch i sig att prata svenska, för att
verkligen.
Svenska personer tycker det är kanske genuint och kul att höra någon som är svensk som bor utomlands och gör någonting. Så att, och att kanske också att jag, för det för mig är YouTube lite ett jobb men mest en hobby.
Ja.
Och att det är viktigt också för mig att känna mig helt som mig själv och känna att jag, min pojkvän är med mycket i min vlogga, så att jag är mig själv och pratar svenska, än att det blir liksom nästan som en show att man liksom pratar engelska med vänner och pojkvän. Alltså jag vet inte, jag tänker lite så.
Nej, men där tror jag väl att så här, man kan ju dela upp sina sociala medier. För det hade varit kul att höra dig du här. För du har ju då ändå en Instagram, du har en TikTok, du har en YouTube. Hur skiljer de här sig åt? För du har ju då både konton till ditt företag och till dig som privat. Hur ser ditt upplägg ut, alla dina kanaler?
Ja, så True Creatives, det står då för True, mitt efternamn. Och True Creatives liksom. Så det är mitt företag. Och där skulle jag säga att jag, särskilt efter min lilla rebranding, är ganska osynlig. Att jag är ju inte riktigt en agency för att det är bara jag. Men det är mer brandat som en agency om man kollar på min hemsida också. Liksom att man kan se mina projekt och kunder och så. Så att där är det mer vad jag producerar i fokus. Medans om man tittar på mina egna sociala medier. Min Instagram är väl ganska så personlig. Det är ingenting jag jobbar jättemycket med så. Men med YouTube så satsar jag ändå på att göra liksom bra vloggar. Och jag tycker redigeringsbiten som vi pratade lite om innan podden. Att jag tycker det är väldigt kul. Och att jag tycker om att bygga en story, jag tycker om att redigera, jag tycker om att fixa med color correcting och liksom ha det lite som ett kreativt hantverk på något sätt.
Mm.
Och där är det ju väldigt mycket mer personligt. Liksom mitt liv och ups and downs och struggles, och man får se hela dagen och man får se liksom, eller man får se det väl ut. Men
ja, alltså jag tror att det konceptet, för du har, om man inte kollar på dina vloggar, borde man verkligen göra det. För du har så fina och härliga vloggar. Jag tror att det formatet kommer tillbaka mer och mer. Att folk kanske tröttnar på att det går väldigt snabbt på TikTok till exempel. Mm. Jag tror att många kommer gå tillbaka lite till att man vill se längre koncept på YouTube som är lite mer privata och personliga och liksom. Ja, men dina vloggar är väldigt feel good. Men jag känner mig typ, lite stressad, så det är typ precis sånt content jag vill konsumera, där man känner så här, gud vad skönt att bara se någon annans härliga dag liksom.
Ja. Nej, men verkligen, och jag försöker nog hitta balansen mellan, för att alltså, som det är för alla, så man har ju inte bara härliga dagar, men att det kan också vara ett mysigt sätt att romantisera sitt eget liv och fokusera på den härliga delen av ens dag, typ genom att göra en vlogg om det och välja ut. Alltså jag tycker ändå det är viktigt att visa typ så ups and downs och olika saker, men att man, när det verkligen är dans, så kan man också att man håller det för sig själv och låter en kanal vara lite mer feel good liksom.
Absolut. Och du jobbar med TikTok också?
Ja, jag jobbar inte riktigt med TikTok, men jag gör TikTok.
Ja, men jag gör TikTok, det var det jag menar. Ja.
Ja. Nej, men jag gör TikTok också. Jag har tyckt att nu har jag börjat tycka det är lite roligt med TikTok, att jag som ändå har haft en YouTube-kanal ändå i mer än 2 år, att jag verkligen, och jag konsumerar, jag tycker väldigt mycket om att konsumera YouTube, så jag har alltid kollat YouTube, liksom, jag vissa som jag följt i typ 10 år.
Ja.
Jag har vissa som jag följt som inte hade så många följare förr.
Ah,
men att jag verkligen hängt med dem när de har typ blivit stora. Men så att jag har alltid konsumerat YouTube och känner mig att man kan verkligen berätta liksom en liten story, och jag brukar lägga ibland voiceover och sen så är det så många olika vinklar. Alltså typ så att jag gör det lite som en film verkligen.
Mm.
Medan TikTok är ju mycket snabbare, det är helt annorlunda.
Ja.
Så jag har på sistone börjat göra lite mer TikToks, men innan kanske haft lite svårt att hitta vilket format jag vill lägga upp på TikTok. Om jag vill göra mer vloggar eller om jag vill göra mer lite så här snabba videos och så. Så att
det är som jag brukar säga till alla, det är typ att börja posta. Se vad som funkar. Det var ju samma för mig. Jag var ju också fast i det där 200-500 visningars fängelset ett tag. Och sen så bara testade jag att lägga upp liksom massa olika saker. Och så la upp en vlogg. Och jag bara, oj, det var många som gillade det här. Och sen har jag ju liksom kört stenhårt på det konceptet efter. För jag tror att det är ganska mycket att man måste bara våga börja posta liksom. Och sen, jag tycker det är väldigt intressant då. Så här, tänker du ska satsa lite mer på ditt företagskonto på Instagram för att nå, jag tänker så här, fransmännen. Mm. Är det Instagram som funkar bäst för att nå folk där versus TikTok? Alltså,
så där skulle jag säga. Jag skulle säga då att jag har provat en massa olika sätt, men att det bästa i Frankrike har nästan varit att träffa folk i verkligheten. Alltså jag har ju haft visitkort, alltså jag har ju det nu också. Det känns, alltså klart folk har visitkort här, men det är inte kanske lika vanligt att ge ut ett visitkort. Men att det har verkligen, jag har så haft så här stickers och visitkort som jag ändå har lämnat ut till folk. Och att det har nästan varit mer effektivt för att komma i kontakt än att typ så försöka bygga massa följare på det här True Creatives-kontot. Så jag använder det lite mer som kanske en digital portfolio. Att när jag redan har kommit i kontakt med någon så kan jag liksom visa på Instagram, vi har gjort detta och detta med detta projektet.
Det är så smart. Jag tror att det handlar väldigt mycket om det, vart man än är, typ vilken stad eller land, där man får göra en liten omgivningsanalys och vara typ så här, okej.
Okay, verkligen, vad funkar här liksom?
Ja, men typ den målgruppen jag vill nå, typ, kommer jag nå den via att jag lägger ut på Instagram eller som du säger, att man marknadsför sig själv liksom med en poster ute på gatan. Ja. Liksom, man får väl tänka lite utanför lådan där, vad tror jag kommer funka bäst?
Ja, men så får man nog göra.
Ja, och det tror jag också. Jag har ju skrivit om en liten så här course typ som jag har på min hemsida om typ om hur man marknadsför sig, om man vill vara egenföretagare, vad man än vill sälja. Men att jag tror att det är så viktigt också att man, på hur man attraherar den målgruppen. Mm. För att jag drar mig väldigt mycket från att vara så här, åh, jag lever drömlivet. Jag tror att många som jobbar som egenföretagare nu gillar att sälja bilden av att så här, det är så härligt att driva eget, jag får bestämma min tid helt själv, lalala, jag lever min dröm. Det gör jag med. Men jag tror att det är viktigt också att tänka, jag lägger inte ut så mycket om det för att mina kunder, alltså de som kommer anställa mig, de kan ju bry sig mindre om jag lever mitt drömliv eller inte. De bryr sig om vad jag kan och vad jag gör. Ja. Liksom. Så det tänker jag jättemycket på också, att man får liksom tänka, som du har gjort där då, okej, min målgrupp, den finns inte digitalt kanske, då får jag gå ut på gatan.
Ja, alltså, det låter också konstigt, för den gör ju nog det, men jag tror det är så svårt. Jag tror det är svårt att nå fram för att det finns så mycket, mycket kreativa människor i Paris. Verkligen. Och många människor som är stylister och fotografer och art directions och allting. Så ibland så är det typ som att det är bättre för mig att satsa på så fall. Alltså jag kan ju till och med när man är ute på kvällen eller på natten, att man ger sitt visitkort till någon och sen blir det något av det. Så att man mer får jobba lite med det här IRL i Paris och sen kan man skicka folk till sin hemsida och, och sin, alltså för min hemsida, jag vet inte vad din hemsida också. Så skillnaden med vår hemsida, och jag har ju verkligen mina projekt på hemsidan, att det blir som en portfolio nästan. Att du kan gå in på den där kunden och den, och så försöker jag lägga typ vad jag har gjort och att jag uppdaterat, men att folk kanske inte hittar den online direkt, utan jag säger till dem, men du kan gå in här och titta liksom, när jag redan har kommit i kontakt med någon.
Jag tror det är jättesmart. Om du får tänka typ långsiktigt, 5 år framåt, vad är drömmen med egenföretagandet?
Drömmen hade varit, alltså jag hade jättegärna haft mer kända varumärken, typ som du har jobbat. Mm. Alltså det hade varit jättekul att jobba med varumärken som jag själv känner till och redan tycker om. För att för mig nu i Paris har jag ju fått börja med varumärken som inte är kanske så kända, men som ändå, de är också på väg någonstans.
Ja, man ska börja någonstans också.
Ja, nej, men så det hade nog varit drömmen, att jobba med större varumärken och hitta liksom också en bra balans innan det här med content och strategi.
Mm.
Och också typ så, jag gillar ju typ det kreativa hantverket mycket, men också att så småningom kunna outsourca vissa grejer.
Mm.
Att visst content kanske jag inte kommer göra själv, utan att outsourca till en influencer och liksom mer bygga upp, att det blir liksom ännu tydligare med tjänsten jag erbjuder och kunna ha en större klienter och bygga vidare och så.
Kul. Och hur ser en vanlig dag ut i livet i Paris just nu, om du tänker en vanlig veckodag?
En vanlig veckodag, så jag försöker ändå, det är så kul att man skapar sin struktur där man får göra vad man vill, men sen så skapar jag ändå i det en struktur som kanske är ganska klassisk. Liksom att jag...
Alltså jag sa exakt samma, jag blev intervjuad igår. Och då sa de också, bara, gud, hur ser livet ut? Och jag bara, jag säger alltid så här, bara, gud, det är så skönt att man kan bestämma helt själv. Man bara, jag får se, jag är på kontoret 8-5 varje dag ändå. Så man bara,
ja, det är lite roligt. Men en vanlig dag ser det ut liksom att jag går upp av min lilla morgonrutin. Och sen så åker jag, för jag har också ett kontor nu som jag är väldigt glad för.
Mm.
Men det som skiljer sig är ändå att jag... Mitt kontor ligger i Le Marais i Paris, så det är verkligen runt massa vintagebutiker och massa mysiga ställen, så att jag ändå kan, ibland om jag slutar lite tidigare, att jag har möjlighet att typ så, gå en liten sväng på stan och sen fixa det och sen kan man gå tillbaka till kontoret.
Härligt.
Men sen brukar jag ofta ha någon klient, så att jag sitter liksom och jobbar, sen kanske jag åker ut, fotar och gör någonting, tillbaka typ jobba och sen så beror det på vad man ska göra på kvällen, om man bara ska vara hemma eller om man ska hitta på något så.
Låter superhärligt. Har du dina kunder nära dig då där du jobbar på kontoret?
Ja, faktiskt det.
Nice.
Jag har, jag cyklar överallt i press.
Mm.
Så jag har typ 10 minuter på cykel.
Gud vad härligt.
Till de flesta, ja.
Drömmen. Och avslutningsvis, om jag tänker då så här, är man egenföretagare, man vill starta, man har någon dröm om att starta eget företag. Vad skulle du säga är ditt bästa tips när man ska starta igång?
Jag tror det är lite som vi var inne på, att man behöver inte, jag tror många tänker när de ska starta företag att jag måste göra någonting helt unikt. Man kan göra någonting som andra gör, men att man är väldigt duktig på det.
Mm.
att man sätter igång med någonting som man vill göra, även om det finns andra, och så försöker man göra det bäst. Och att man också bygger en struktur som jag gjorde, att det gör ingenting om du inte tjänar de mesta pengarna i början, för att, nej, du kanske har byggt en struktur. Ja, men det gör ju det, ja, om man inte har byggt en struktur, ja, där det fungerar, men att man måste ju skapa någonting som gör att du måste inte tjäna pengar i början, för att det kommer typ gynna din firma, tror jag, att du inte bara behöver ta en massa randomhet, och du verkligen fokuserar på det du vill, men att du har kanske att du pluggar en kurs samtidigt, eller du har ett litet extra jobb samtidigt. Kanske hitta balansen mellan det, för sen tycker jag också att man ska våga satsa på sin plan A. Mm. Man kan inte ha plan C och D igång samtidigt. Nej. Men att man har någon trygghet ekonomiskt, så att man inte behöver, för det kan jag bara komma ut, man känner sig orolig ekonomiskt, hur ska jag få det att funka, men att man bygger upp en struktur, mm, som gör att man kan satsa på sitt egna,
ja,
utan att vara för stressad.
Ja, så bra tips Lisa, tack för att du var med i Top of Mind Podcast.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.